Jag tänkte att ta upp två ord som avspeglar det som vi går igenom varje dag i vårt kristna livet. Varje dag. Det finns inte en människa. Aha, förlåt. Okej. Okay. Det finns inte en människa här idag som inte upplever prövning och eller frestelse varenda dag av någon sorts. Inte en enda människa. Elsa och Arne, de tänker inte på det här längre, för de är med Herren. Men så länge vi är här på jorden gäller de här dessa två ord. Varje dag. Om vi kan säga nu på söndag, nej, jag har inte upplevt någon frestelse under veckan, då har djävulen lyckats totalt att lura dig att inte förstå vad frestelsen betyder. Nej, jag har inte upplevt någon frestelse. Ja, då kan djävulen skratta och säga, vad bra, jag har vunnit den personen. De kan inte ens skilja mellan prövning eller frestelse. Eller jag har dem i min grepp så att de somnar och kan inte ens känna igen frestelse och så vidare. Så dess, jag kommer att läsa ganska mycket så att ni kan följa med. Men dessa två ord beskriver väldigt viktiga områden i vår kristna liv. Men ibland är vi confused eller finns förvirring om hur vi ska definiera dessa ord och identifiera hur de påverkar vår liv. Meningen med den här studien eller predikan, eller vad man vill kalla det för, det är inte meningen att ni ska vara överens med mig. Det är inte därför vi delar ordet med varandra. Men i Hebreerbrevet står att vi ska spåra varandra. Vi ska uppmuntra varandra. Vi ska utmana varandra. Wow, när Staffan predikade första gången, jag säger, wow, jag har aldrig tänkt på det. Och vad bra. Vilken bra stimulering, liksom att han säger någonting som jag har inte hört förut. Vad bra. Tänkte jag att jag hade hört allting? Är vi så naiva? Så jag ber inte att ni är överens med allt som finns här, men åtminstone att vi tänker. Är mer medvetna om vad det innebär att gå igenom en prövning eller och frestelse. Det finns två ord i grundtexten som är mycket, mycket viktiga. Den ena ordet, prövning. Och ofta det kan översättas som frestelse, vilket inte är det bästa. Och vi kommer att gå igenom den här orden så att vi förstår lite bättre. Det innebär att testa någonting eller någon för att godkänna eller bekräfta det. Nike-skor. Vad har Nike-skor med detta att göra? Gratis reklam för Nike-skor. Ingen som har Nike-skor på idag. Staffan, har du Nike-skor på dig? Nej, jag har inte ens haft det. Varför säger jag Nike-skor? För medan vi sitter här och jag står här, Nike i Kina eller kanske Österrike har tusentals falska ben gjort av stål eller aluminium eller någonting som har skor på. Och de går dygnet runt. Dygnet runt medan vi somnar. De maskinerna, en del på asfalt, en del på grus, en del på sand, en del på betong eller cement och så vidare. Alla möjliga sorts underlag här. Och skorna mekanik, miljardtals. Och sen kommer en man in varje dag, skulle jag tro, många gånger under dagen för att kolla. Stäng av maskinen, titta på skon. Och säger, aha. Och när han ser en liten spricka så säger han, ja, en spricka har jag hittat i skon här. Åh nej, det säger han inte alls. Han är inte glad för det. Han säger, oj, det finns en svaghet just i den sömmen. Eller, oj, det måste vi ta av. Det här måste vi göra bättre. Varför? Så det blir godkänt. Motivet är bara bra. Vi måste göra det bättre. Vi måste. Den här skon går igenom miljontals steg, liksom prövningar, så att det blir bättre och bättre och bättre. Så att när du köper den, du säger, wow, vilken bra sko jag har. Jag ska köpa en till när den, om den går sönder. Så målsättningen är bli bättre, bli bättre, bli bättre. Detta ord används för att beskriva hur Gud testar eller prövar oss för vårt bästa och hans ära, konstigt nu. Vi kommer att ta upp det här. Att Gud känner oss i hans tjänst. Intressant. Ordet används bara med Gud när han testar oss, när han prövar oss. Det är därför det är farligt att gå till kyrkan. Det är därför det är farligt att läsa Guds ord. För ju mer andlig kunskap vi får i oss. Jag säger, Gud, lär mig någonting idag. Lär mig någonting nytt av dig. Närmare dig, Gud. Är du säker på det, Wally? Jo, jag vill lära mig mer om dig idag. En gång till. Är du säker på det? Ja, jag vill komma närmare dig, Gud. Jag vill lära mig mer om dig. Okej. Och nästa dagen får jag besked från läkaren eller banken ringer och säger någonting har hänt med ditt konto. Den är noll just nu. Vi har haft en hack eller något vad som helst. Är det sant? Eller någon från ringer en släkt och berättar om nej. Gud, igår bad jag att du ska lära mig det där, och idag hände det här. Och Gud säger, ja. Det är därför jag frågar dig minst tre gånger. Vill du lära dig mer om mig och mitt liv? Och du sa ja tre gånger. Ska jag spela om det igen? Nej, jag kommer ihåg det. Det är bra. Så varför när jag börjar forma omständigheterna att den första orden från din mun rädde mig Gud från det här. När du just bad Lennart idag ska läsa bibelversen som finns här så att ni behöver inte bläddra, ni som har bibeln med er. Okej? Och det är första Petrus brev kapitel 1. Lennart, tack.
Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det håller provet i eld och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje.
Wow. Jag fattar inte att vi har just läst det här. Liksom. Jag fattar inte hur man kan jubla, hur man kan vara glad och så vidare. För jag ser bara mig själv i det hela. Gud, vad gör du med mig? Och varför gör du det här till mig? Och Gud säger, lugna er. Och det här finns den största gåtan. Jag kan inte förstå det här alls. Att när vi går igenom prövningar, det förhärligar honom. Jag fattar inte det här liksom. På engelska har man en martyrs complex, en martyrkomplex. Man är inte glad om man inte lider av någon anledning. Och ibland träffar vi människor så där. Hej, hur går det med dig? Åh, det går jättebra, men jag har det så svårt. Be för mig. Och så vidare. Och sen tar man fjol fram. Ja, när de börjar berätta hur de har haft det förra veckan. Liksom. Det finns människor som är inte glada om de inte lider av någon anledning. Ja. Väldigt negativt och tungt och axeln och så här. Men varför kan vi jubla när vi går igenom olika prövningar? Jubla? Det låter lite konstigt om man ska jubla. Nej, för delsvis när vi går igenom vår pröv och test och så vidare. Det förhärliga Gud och Jesus. Jag tänkte, wow, är det möjligt? Ja, så säger han. Men jag tänkte att det var bara till mig att det hände. Att det gäller bara mig. Nej. Det gäller delsvis Kristi kropp. Och det gäller att förhärliga honom. Det inte innebär att ju mer vi lider, ju mer vi förhärligar honom. Gud hjälp mig att lida ändå mer. Nej, inte så där. Men samtidigt, det sa Paulus. Jag glädde mig. Jag har gått igenom det. För Jesu Kristi skull. Och jag är så tacksam att jag fick delta i hans lidande. Wow. Jag vet inte om jag har bett det eller inte. Intressant. målet och syftet är bara positivt. Förstår vi detta? Att när han leder oss genom djupa prövningar, att det är för vårt bästa. Men så tänker vi inte när vi är i dalen. Nu tänker vi inte, Gud rädda mig från det här. Och han säger, vänta lite, tålamod i en prövning. Jag är inte klar än. När du har lärt dig mer om mig just i de omständigheterna, då kan vi gå vidare. För principen som du måste lära dig nu är grunden för nästa prövningen. Och om jag inte lär mig principen här, Gud leder mig, jag vill vandra med dig. Jag vill så gärna att du vandrar med mig, men vi är fastnat här. Jag har gått igenom den här prövningen 10 gånger. När tar det slut? Och Gud säger, när du har lärt, det är det som jag försöker att lära dig. Då kan vi gå vidare. Wow. Prövningar eller lidande kan ske i många olika former. Fysisk, känslomässig, psykologisk, andlig, fysiologisk också. Vi tror inte som kristna att vi kan dela upp vår varelse. Fysiskt här, känslomässigt här, psykologiskt där. Det gör de många gånger. Alla psykologer, det var undervisningen som de hävdar vi skulle tro på för många, många år sedan, men så är det inte. Hela vår varelse är inblandad, fysiskt, psykologiskt, känslomässigt och så vidare. Jag kan tänka på Jesus. Jag kan inte relatera till honom. Ordet psykosomatiskt kommer härifrån. Psyko, det är hjärnan, och zoma, kropp. Så här psykosomatiskt, att hjärnan påverkar kroppen. Jag tänker Lukas 22, Lennart, om du läser Lukas 22, 44.
Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden.
Wow. Kan jag relatera till detta? Nej, inte en chans. Jag kan relatera liksom och sätta mig in i Jesus sandaler just där. Hur är det, Jesus? Jag fattar ingenting. Både fysiskt, känslomässigt, psykiskt, ja, och andligt. Att han så djupt in i faders hjärta här, att han grät och svett och så vidare. Hela hans varelse var påverkad av den här så kallade prövningen. Och det hände med oss också. Ibland man bara sitter där i soffan eller ligger på sängen och sånt. Och så, Gud, jag står inte ut. Det är alldeles för hårt. Gud säger, jag förstår det. Jag förstår det. Men du går igenom det här. Jag är med dig när du går igenom den här prövningen. Och du kommer att lära mycket om mig. Jag kommer ihåg att jag besökte en person på sjukhuset flera år sedan nu, som nästan dog. Och jag sa till den här människan, men hjälp mig att förstå vad du går igenom nu. Hjälp mig att se Jesus och Gud från ditt perspektiv. Vad har du lärt dig under tiden? Och han sa, jag har inte tänkt på det. Och jag sa, wow. Jag har inte tänkt på det. Så jag försökte att uppmuntra den här personen att tänka på det här. Gud är med dig. Och allt som du går igenom hjälper mig att växa i min tro. Så när vi går igenom dalen och så vidare och så vidare, vi måste på något sätt, och vi kommer att ta upp det senare också, på något sätt, Gud hjälp mig att förstå att det händer inte just till mig, men genom mig till Kristi kropp. Hur ska jag formulera vad jag har lärt mig så jag kan hjälpa andra? Ordet används inte för Satan när han frestar oss. Det ordet har bara med Gud att göra och bara positivt. Nu, frestelse och prövning. Du säger, aha, här kommer prövning igen. Ja. Men ett helt annat ord används för Satan när han frestar oss till att synda. Helt annat ord. Hans mål med varje frestelse är för oss att synda. Bara negativt. Djävulen har ett enda mål. Att vi ska synda. Att vi ska förstöra Guds verk. Arbeta i mitt liv och i Kristi kropp. Över hela världen och i hela universum. Hans syfte är ganska enkelt. Väldigt enkelt. Att vi ska synda. Och han vill som sagt förstöra Gud. Guds rike. Och då har vi första test 3 och 5.
När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves.
Hans ändamål är ganska enkelt. Allt vad djävulen vill göra är negativt. Han gör det på många olika sätt. Men det finns en annan betydelse för detta ord. Nummer två. När det används i en annorlunda sammanhang. Det kan exempelvis används för att se om en person kommer att svara rätt eller fel. Eller att, bättre sätt att säga det kanske är att avslöja en persons verkliga eller riktiga avsikter och intentioner. Ibland är det väldigt bra att lyssna till oss själva när vi pratar. Man är inte lite, om man gör det. Jag pratar med mig själv, bara så jag ska lyssna till mig själv. Nej, men det är nödvändigt. Ja? Så det är nödvändigt att kanske Sven ställer en fråga till mig med anledning att han vill att jag ska lyssna till mig själv. Svara det här, Wally. Okej, då börjar jag formulera och tänka. Och jag yttrar liksom mina tankar. Så jag hör, wow, jag tänkte inte att jag tänkte så där, men antagligen gör jag, annars skulle jag inte ha sagt det. Så i Johannes 6, sammanhanget känner ni till. Det finns tusentals människor som är hungriga. Och Jesus kommer naturligtvis. Och han ställer frågan till Filip. Varför Filip? Ja, det kunde vi tänka på. Men han ställde en enkel fråga till Filip.
Detta sa han för att pröva honom. Ty själv visste han vad han skulle göra.
Intressant, ja. Luke har gjort det många gånger med Hudson och andra. Du har målat huset, du har lyftat stenar och ved och allt möjligt under sommaren. Och ibland du kanske har sagt till Hudson, help me, lift this stone. Tror att du kan lyfta stenen, Hudson? Varför ställer han en sån dum fråga? Han vet lika väl att Hudson kan inte lyfta den. Eller så, men varför ställer han frågan? Han vill bara höra liksom Hudsons respons. Jo, det kan jag, pappa. Okej, kanske bäst vi gör det tillsammans. Okej, men jag kan det. Liksom så det prövar det testet tillsammans och tillsammans gör det. I did it. Well, det var vi som gjorde det, men ja. Men han ställde frågan. Varför ställde Jesus en sån fråga till Filip när Jesus visste själv vad han skulle göra? Var det så att Jesus skulle veta hur Filip tänker? Nej, det visste han redan. Det måste ha varit så att Filip skulle höra hans egen svar. Det var ett prov, ett test. Filip, jag vill att du ska tänka. Vad tänker du? Gud gör det ofta med oss. Han ställer oss i olika situationer. Han ställer oss så att vi kan. Men Gud, jo, fortsätt Wally, vad tycker du? Fortsätt. Jag vill att du ska höra vad du tänker och tycker liksom om just det här. Du måste höra det själv. Det är ett prov, helt enkelt. Inte för att, det är ingen frestelse i detta. Men tyvärr på engelska och svenska många gånger de översätter det att Jesus frestade honom med det. Nej, det gör han inte. Det var ett prov. För att Filip skulle veta vad han tänkte och tyckte och så vidare. Som jag säger, som Mikael brukar säga, är ni med? Det brukar säga Mikael, eller hur? Är ni med? Är ni med? Tankarna? Okej, jag hoppas det. För ibland förstår jag inte själv vad jag säger, men om ni förstår det, jag hoppas att det går bra. Frestelsen, vem och vad är inblandad i frestelsen? när frestelsen är att synda är Satan eller djävulen ursprungen. Den saken är helt klar. Det borde inte bara, vi behöver inte ifrågasätta den. När frestelsen är att synda, djävulen är ursprungen till det. Jag kan aldrig skylla på Gud. Gud, jag syndade. Men det var ditt fel. För det är du som... Det är slut. Nej, jag ska aldrig fresta dig att synda. För jag vet vem du är. Svag, bräcklig och så vidare, så vidare. Om någons bästa är på spel i det ordet är Gud ursprunget. Nu lämnar vi över ordet till översättarna. En liberal teolog skulle översätta ordet när han kan välja antingen testa eller fresta. Ska han, ja, om han är liberal så han ska översätta på det sättet. Om han är lutheran eller om han är baptist eller vad, då kan han kanske kan ersätta. Han får välja vilket ord han ska sätta i varje situation. Till exempel i Fader vår, som vi kommer att prata om senare. Är det frestelse eller prövning? För att fresta eller synda ska vara effektiv behöver man en givare och en mottagare. Kanal eller ett instrument. En givare och mottagare. Jag har tagit med mig en grej som vi har haft minst 150 år. Barnen lekte med det här länge sedan. Magnet. Vad är en magnet? Ja, är det någon vetenskapsman här? Anders, du kan säkert berätta vad en magnet är. Det är en material som har den förmågan att dra liksom andra järn och så vidare, inte glas och sånt, men till sig. Så naturligtvis det här är metall och det är så här. Här finns givaren. Om jag ställer det på, du har ingen metall i benet, nej. Bäst jag inte gör det mot Danas rygg, det kan vara besvärligt. Men man kan säga, jaha, ingen respons, så den här funkar inte. Nej, den funkar väldigt bra. Men bara emot vissa material. Inte mot kött och så här. Inte där heller. Men här. Så det behövs en givare och en mottagare för att synd ska vara effektiv. Vi kommer tillbaka till det här. Så i Romarbrevet 6:6 och 11:13, väldigt intressant här vad Paulus säger.
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte häska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.
Det tar ett par veckor att gå igenom de verserna. Läs jag vad finns på pappret först. Paulus tar för givet att vi vet att vi frestas att synda och beordrar oss att sluta ge våra kroppar som ett uttryck för synden. Är det möjligt att säga nej till synd, frestelse? Ja. Helt enkelt, ja. Måste jag synda? Nej. Jag måste inte synda. Varför skulle Paulus säga sluta? För i grundtexten, han säger att ni ska sluta någonting som ni håller på att göra. Ni håller på att säga ja till djävulen och lämna era lemmar. Och det är viktigt att vi förstår det här. Min kropp är inte syndfull. Och det vill han betona. Ibland kan man prata med någon och säga, jag är så sinnfull. Jag väntar lite. Din kropp är inte dugg sinnfull. Gud har inte skapat din kropp att vara en sinnfull kropp om jag kan få Staffan skulle säga det lite bättre. Men Gud har inte skapat min kropp som en sinful varelse. Och det som han säger här, sluta att överlämna era lemmar till syndens ändamål. Och på svenska eller engelska, det kommer inte fram betoningen. Han säger det är bäst att ni, han säger inte att det är bäst att ni inte gör det. Han säger sluta att göra det. De håller på att ge liksom vänster och höger till djävulens längtan och begär som bor inom oss som människor här på jorden. Så han gör det väldigt klart att vi behöver inte lyda. Vi kan tacka nej till djävulens impulser inom oss. Vi kan göra det. Inte i köttets kraft, men det vi tar upp det senare. Men vi kan tacka nej. Annars varför skulle han beordra dem att sluta göra det? Om de inte kunde sluta. Du menar att jag kan sluta att synda? Nej, det är inte det som han säger. Men vi borde göra det mindre och mindre. Och inte använd synd eller min svaghet som ursäkt varför jag synder. Så han är arg med dem i det här sammanhanget. Sluta att tacka ja till djävulen. Säg nej. Förstår ni inte att ni är döda när det gäller att reagera till synd? Så igen, han säger att även djävulen frästa er. Ni, om jag har det här metallgrej, liksom, det fungerar inte. Det finns någonting emellan det här. Jag ringer till Donna från skolan, från kapellet. Och jag säger, wow, det öst regnar ute. Det är hemskt här. Och hon säger, stackars du. Varför det? Du måste vara genomblöt då. Nej, det är jag inte faktiskt. Åh, min hero, min hjälte. Det regnar, öst regnar och du är inte blöt. Vad gör du liksom för att hålla dig torr i sig? Jag har inte gjort någonting liksom. Jag vill bara stå här i kapellet. Ja, men vad duktig du är. Det öst regnar och du är inte blöt. Du är så stark, du är så underbart. Men det är jag i alla fall, men inte i det fallet. Men han säger, wow, vad gör du? Jag gör ingenting. Jag bara står här i kapellet. Och det är taket som skyddar mig från regnet. Och man var stark då. Du håller taket upp. Så nej, jag står här enkelt och vila just i det faktum att taket finns mellan mig och regnet. Så jag behöver inte oroa mig alls. Men har du paraply med dig? Nej, jag behöver ingen paraply. Jag står här torr och allt är underbart. Så Paulus säger, ni behöver inte vara blött när det regnar med synd. Jesus finns emellan mig. Jag har dött med Kristus, uppstått med honom. Stå fast i den seger, Galaterbrevet 5. Stå fast i den seger som han har förberett. Jag själv, mitt kött, kan inte motstå frestelsen. Och kanske ibland, men det är fortfarande köttets kraft. Wow. Är ni med än så länge? Det är därför jag har kaffebordet senare så vi kan prata om det här. Gud, du förstår att jag är så svag. Jag kan inte tacka nej till synd, särskilt just den. Gud säger, jag vill inte höra det. Sluta. Tillbaka till Romarbrevet 6. Okej? Okay? Romarbrevet 6, var ligger det? Ja, det är Nya Testamentet. Du har inte läst det nyligen. Nej, det har jag inte faktiskt. Okej, då är det bäst att gå tillbaka. Klaga inte till mig att du har fallit en gång till. För det var du som tackade ja. Självklart jag förlåter dig. Jag är en sån far. Jag älskar er. Jag förlåter dig. Och vi ska börja på nytt. Men sluta komma med den här ursäkta. Gud, du vet att jag har syndat en gång till för jag är svag. Jag kunde inte stå emot. Säg inte det till mig. Min son dog, korsfästes och uppstod från den döden så att du kan leva en segerrik liv. Så tramp inte på honom när du säger till mig. Gud, jag kunde inte stå emot dig. Liksom jag hade ingen chans att uppleva seger över det. Nej, det är inte sant. Vi frestas av djävulen att säga nej till Gud och ja till hans avsikt eller hans önskningar och så vidare. Satan är givaren och vi är mottagarna. På ett sätt är frestelsen lätt att känna igen. Det är motsatsen till vem Gud är. Ja, men djävulen, han är så lurig, liksom han kan lura mig. Jo, på sätt och vis, det är sant. Ja? Men det borde vara relativt enkelt att känna igen frestelse att synda. För djävulens karaktär är motsatsen till Gud. Gud är sanningen, djävulen lögn. Om Gud är ljus, då är djävulen mörkret. Om Gud är kärlek, då har Satan hat och så vidare. Vi måste vidta nödvändiga åtgärder så att vi står emot frestelsen. Okej, Lennart?
Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd.
Och det är nyckel. Liksom. Om vi vandrar i ljuset, då ser vi mörkret. Om jag inte vandrar i ljuset, då är det väldigt svårt för mig att avgöra, är det grått eller är det svart eller är det mellansvart eller högsvart? Vad är det för färg? Ja, det är svårt att avgöra. Någon kan komma till dig och säga, varför gör du det? Liksom? Och, varför, vad är det för fel med det? Men säger du inte att det inte är rätt? Nej, det säger jag inte. Varför? Jo, kanske för att jag inte vandrar i ljuset. Om jag vandrar i ljuset, då är det lättare att avgöra det som tillhör mörkret. Och en väldigt viktig vers i psalm som du har, 36.
Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus.
I ditt ljus kan vi avgöra. Inte i dagens ljus. Inte i en modern teologs ljus. Oh nej. Inte i samfundets ljus heller. I Guds ljus, i ordet, från Guds tänkande, Guds sätt att resonera, från Guds logik, ser jag det som är synd och inte synd. Frestelsen i sig själv är inte nödvändigtvis synd. Det beror på omständigheterna. Att bli frestad av djävulen, det är inte synd i sig själv. Han vill att vi ska synda. Men frestelsen finns överallt i hela världen. Du kan knappt gå in i Vetlanda utan att bli frestad på något sätt. Att djävulen frestar oss. Men det inte innebär att det är synd att bli frestad. Är ni med? Liksom, djävulen kan fresta oss och det inte innebär att det är synd för mig. Jag har inte tackat ja till det. Men Gud, jag var frestad idag och vad har jag gjort? Och Gud säger ingenting. Djävulen finns världen runt. Han är frestaren. Han frestar luft, han frestar mikrofonen, han frestar vatten, han frestar matten. Hans karaktär är att fresta allt och alla. Och att gå här på jorden, du blir frestad. Och det är inte synd i sig själv att bli frestad. Men det beror på omständigheterna. Om jag har problem med sprit, att stå utanför Systembolaget och Gud, jag kan stå emot det här. Jag tror att jag kan. Det är en onödig frestelse. Om problemet är med att köpa för mycket kläder och sånt och gå in på vilken klädaffär som helst och bara titta och lukta. Det är en onödig frestelse. Och de kan vi undvika. De kan vi undvika. Ursprung till synd. Och nu börjar vi prata om saker och ting som vi inte förstår ett dugg om. Hur kan vi förstå det här? Ja, kan inte. Det blir jättesvårt. Men Lennart, du kan läsa Jesaja i alla fall.
Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande stjärna? Du gryningens son, har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folket till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himmelen ovanför Guds stjärnor, skall jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska
till 14. Är det okej?
Okay? Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste.
Mm. Wow. Jag vill. Hur gick samtalet mellan Lucifer, djävulen, och Gud i evighet innan tidens början? Ingen aning. Jag kan inte ställa mig in i det. Det är inte en chans att jag kan bara stå här och lyssna till djävulen och Lucifer och Gud samtala. Inte en chans. Ja? Jag kan använda min fantasi enligt bibelversen här, men hur det verkligen gick till? Jag vill inte veta. Jag vill inte ge mig in en sån. Jag tål inte det psykiskt eller känslomässigt. Jag tål inte sån samtal i köttet när jag är här på jorden. Och det är lätt att komma ihåg Isaiah 14 och 14 gånger 2 är 28. Så Isaiah 14 och Hesekiel 28. Så det är lätt att komma ihåg de ställen här.
Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdigheten blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig. Du beskyddade keruber mitt ibland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.
Wow. Fattar jag det här? Nej. Det är alldeles för mycket för stort. Ja. Det här mellan Gud och Lucifer. Vilken krig. Jag fattar inte hur synd fanns i hans hjärta från början. Jag begriper inte ett dugg om det. Ja. Jag vet inte var synden kommit ifrån. Jag vet inte varför han sa att jag vill. Jag begriper inte det alls. Inte med den här hjärnan. Hans namn Lucifer. Men han fick, vi alla vet vad smeknamn är. Satan är smeknamn. Vad betyder Satan? Han fick det namnet för att han var en mot adversary. Han alltid är emot Gud, emot rättfärdighet, emot det, kärlek och emot. Så namnet beskriver hans karaktär. Emot. The adversary. Och djävulen, vad betyder det? Anklagare. Liksom. Han ständigt dygnet runt. Även när du somnar, djävulen anklagar dig framför Gud. Men han är chanslös med det här. För du är i Kristus. Men han slutar aldrig att anklaga oss. Gjorde han det under veckan? För dig? För mig? Jag säger nej, jag märkte inte det. Jaså? Var du lite ledsen eller deppig under veckan för att någon eller någonting påminde dig om någonting som du har gjort för 5-10 år sedan? Eller 2 veckor sedan? Var det någon som visste till dig att du vet att du är inte snygg. Det är ingen som tycker om dig. Du vet att du är där. Var det någon som hade du sådana tankar förra veckan? Att du inte är värt någonting? Att Gud älskar dig inte för att... Hade du sådana tankar? Jo, om vi ska vara ärliga. Ja. Vem sa det? Åklagaren här. Djävulen själv. Han är känd för det. Och vi måste känna igen hans karaktär. Satans karaktär är att frästa mänskligheten 24-7 dygnet runt för att förstöra Guds arbete. Vem är påverkad av frästelsen? Alla. Och igen, jag begriper inte det här. Änglarna, onda andar, demoner. Vem är påverkad av hans karaktär att synda och frästa? Alla. Inte mikrofonen. Han har ingen kraft över den. Men alla levande varelser. Jo. Och till och med änglar. En del föll för hans frälsare. Jag förstår inte det. Jag kan inte tänka mig att djävulen liksom Lucifer predikade för han, eller han visste dem liksom privat, säger, hej, följ med mig, vi ska göra uppror mot Gud, vi ska vinna. Jag har ingen aning hur det gick till, men det hände i alla fall i Uppenbarelsenboken, kapitel 12.
En strid uppstod i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himmelen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga, nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smorde. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.
Mm. Wow. Det räcker för idag. Wow. Djävulen, han är aktiv dygnet runt till alla levande varelser i himlen och på jord och under. Det är hans karaktär, det som han gör. Men vi får inte sluta där. Tack och lov. Vi står fast på vad Jesus har åstadkommit på korset och genom en tom grav. Och vi upplever en segerrik liv över sin. Men vi måste växa i vår andlig kunskap när det gäller de här punkterna. Lär oss mer om vem han är. Och ju mer vi lär av honom, då genom den helige ande kan han avslöja vem djävulen är. Ju mer jag vandrar ljuset, då när jag säger, aha, det hör till inte ljuset, det hör till inte ljuset där. Så det är en sak att studera djävulen och så vidare. Nej, jag vill helst lära känna honom bättre. Och genom att lära känna honom bättre kan vi bättre avslöja djävulens försök att få oss att synda och tänka hemska tankar och ologiska tankar från Guds perspektiv. Så den segern står vi i och på dygnet runt. Vi vill säga högt, djävulen, du har inte en chans att ta sig från Gud. Inte en chans. Han försöker. Men när vi står i det seger som Gud har vunnit på korset och han bor i oss, det fantastiska. Så vi fortsätter nästa veckan och veckan därpå. Läs, be och jubla. Okej, tack.